Härligt att få fira gudstjänst, jag instämmer. Fantastisk dag, vackert väder. Jag är ju en sån person som tycker om värme. Så det är lite så här, nej, vänta nu. Men jag är glad för fint väder i alla fall. Men alltså att det blir kallare. Okej då, det är väl så. Vi får bara gilla det. Men härligt väder har vi idag i alla fall. Jag har ju sedan jag började talat utifrån en psalm. Som ligger liksom till grund lite för det arbete och det som vi går in med nu inför hösten. Och som på något sätt legat på mitt hjärta. Och det är ju psalm 127 och 1 som säger att om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren får göra sitt verk i ditt och mitt liv. Då spelar det egentligen inte så stor roll vad vi håller på med. Det blir bara liksom en extra grej som vi ska fylla i våran kalender. Då blir bara gudstjänst ytterligare grej bland så många andra grejer. Men om det är Herren som bygger, om det är Herren som gör sitt verk i oss. Då kan vi också få se frukten av vad han vill och vad han tänker för våra liv. Och det där är ju någonting som sker liksom generellt i en församling, men som också är så viktigt att det får börja med mig och min vandring och min tro på Jesus. Och de senaste söndagarna så har jag också försökt att predika lite utifrån just Jesus och hans relation med människor. Förra söndagen så talade jag om Zacchaeus, och idag så blir det inte direkt en berättelse om en person, men på något sätt försöka lyfta hur Jesus talade till människor och vad han satte för värde på människor. Och på något sätt Guds programförklaring för dig och mig som människa, oavsett om vi är troende eller inte. Men vad Gud tänker om varje människa. Och många gånger när Jesus talade så talade han ju i liknelser. Så idag så skulle jag vilja läsa en liknelse, och det är liknelsen om den förlorade sonen. Och den hittar vi i Lukas evangeliet kapitel 15 och från den 11:e versen, där det står så här. Vidare sa Jesus, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han var ännu långt bort fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen, och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord, och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Säkert välkänd text för många av oss. Och det är väl så med texter som vi känner igen så väl, att de kan ibland bara liksom, de finns där. Men den stora frågan är som sagt, vad är det Jesus försöker säga i den här texten? Det är ju en liknelse som Jesus ger som handlar först och främst om Guds oändliga kärlek. Det är en kärleksförklaring från Gud till människor. Men inte när livet bara är på topp, utan när livet har trasslat till sig riktigt ordentligt. Och liknelsen den beskriver vikten av att se det Gud har för varje människa. Sonen, den yngre sonen, han önskade sig att få ta del av arvet när pappan levde. I den här kontexten ska vi vara medvetna om att det han säger till sin pappa, det är att jag önskar att du vore död. Att ta emot ett arv när pappan levde, det var någonting som han verkligen inte gjorde. Han hade absolut ingen rätt att kräva det. Men pappan gick med på det. Och då kan man fundera, vad säger det om pappans agerande? Ja, dels så handlar det ju om ett bevis på att Gud aldrig tvingar sig på människor, utan låter varje människa få välja själv. Guds ord, Guds tanke för varje människa, den är fri. Du och jag har en frihet som människor. Du hade en frihet att komma hit om du ville eller inte. Du har en frihet att tro på Gud om du vill eller inte. Det är varje människas möjlighet att få välja. Men på samma sätt som en god förälder säkert skulle ha sagt, så tror jag att pappan också menade, ja, men är det här verkligen det här bästa alternativet för ditt liv? Är det här en bra idé? Men sonen fick pengarna. Han begav sig iväg. Långt bort, står det, till ett främmande land. Säkert ung, förväntansfull på vad han skulle få vara med om. Någonting nytt. Äntligen få komma utanför hemmet och se sig omkring. Se och uppleva. Nu har vi inte kunnat resa så mycket i pandemin, men det är väl inte det vi ibland längtar efter. Någonting nytt, någonting mer. Vi vill se något annorlunda. Förväntansfull på vad det nya skulle erbjuda. Men mycket snart så läser vi texten att han slösade bort allt han ägde. På festande, på berömmelse, på nöjer, på nöjen. På relationer som inte verkar vara så där intakta och hållbara. Och en av många bibelparafraser, Amplified Bible, beskriver sonens agerande som ett odisciplinerat liv. Han var odisciplinerad. Han hade inte koll på läget. Han visste inte riktigt hur han skulle hantera det som han faktiskt hade fått från sin far. Han var mer intresserad av att testa nya saker. Men det fanns ingen kontroll på hans beteende. Men plötsligt så var ju också krisen där ett faktum. Dels att pengarna tog slut. Det var slut i kassan. Det fanns liksom ingenting annat att gå på. Allt det där som han hade byggt sin tillvaro på rikedomar. Och på allt annat som till synes verkade vara fantastiskt, försvann. Och samtidigt så läser vi att det blir hungersnöd i landet. Vilken timing. Två saker som sker ganska snabbt inpå. Och för sin överlevnad så börjar han arbeta. Och jobbet som han fick, beskriver Jesus, det var att börja vakta svin. Och jag tänker att folket som lyssnade på Jesus, vi kommer ihåg att det är en liknelse, de måste ha reagerat på varför Jesus just använde att han började arbeta med svin. För svin, det var ju bland det orenaste en jude kunde tänka sig. Det var ju sånt man skulle hålla sig borta ifrån. Någonting som man inte skulle beblanda sig. Men det Jesus försöker förklara för människorna som lyssnade är, så långt ner hade mannen fallit. Att det var nästan vad som helst som han försökte greppa tag i för att han skulle kunna överleva. Hans situation var så långt ner. Han hade sjunkit så djupt. Han var till och med så hungrig så att han längtade efter att äta det som svinen fick. Jag tycker det är intressant och lite komiskt att det står att när han var så hungrig på vad svinen åt så gav de honom inget. Man kan undra liksom vilken dialog han försökte ha med svinen. Eller om det var med dem som arbetade för svinen. Jag vet inte, det låter vi vara osagt. Men det är lite intressant i alla fall. Vad gör man inte när man är desperat? Om du har varit i en sån situation, du vet inte riktigt vad du ska ta dig till. När svårigheterna kommer som gör att man nästan försöker göra vad som helst för att lösa situationen. I början av pandemin så var människor av någon anledning extremt desperat i behov av toapapper. Jag vet inte om ni noterade det. Men alla hyllor var tomma. Och det här var världsvitt. Liksom. Det var så överallt. Man tänkte, nej, vi måste ha toapapper. Vi är så desperat i behov. Det är det vi behöver i en pandemi. Så är det toapapper. Till och med så såg jag en bild. Det var någon som hade en sån här kodlås dörr som man hade slängt in toapappret i så att ingen annan skulle ta den. Så många människor gick väldigt långt för att bevara toapappret. Desperation över saker och ting. Man kan göra nästan vad som helst. Men när jag når botten så är ju den stora frågan, vart någonstans är jag förankrad? Var är min förankring? Och jag tänker, ni som bor här ute på Värmdö har säkert båt och ni vet ju mycket väl att ute på havet och när man ska lägga ankar så behöver du en säker förankring. Speciellt när det blåser extra mycket. Det går liksom inte att driva runt hur som helst. Och så är det ju också med vårt liv. Var är min förankring någonstans? Har jag satt min tillit till pengar, till ägodelar, till nöjen, till vänner, till allt det som vi ser runt omkring mig, till det som man ser runt omkring sig, till mitt hus? Ja, vad det nu än är för någonting. Eller har jag satt mitt värde och mina prioriteringar till något högre? Men mitt i sitt elände så står det att sonen, han kom till besinning. Det var någonting som liksom klickade till i hans inre. Han började tänka på det som han hade och så som han levde just nu och hur han en gång hade levt sitt liv där hemma. Och han insåg någonstans att det har blivit fel. Jag har gjort något fel. Men när han tänkte på att komma hem så noterar vi att han insåg att sin son som ställning inte längre var densamma. Utan han började istället jämföra sig med arbetarna, som slavarna. Kanske om möjligt tar pappa emot mig som en slav. Och han började förbereda sin strategi, sin plan för hur han ska gå till vägarna. Han pratade med sin pappa. Han skulle säga till honom, jag är inte längre värd att kallas din son. Jag kan bli som en av dina arbetare. Vad var det som hade hänt med sonen? Jo, problemet och grundorsaken som jag tror Jesus försöker lyfta upp, det är att han hade förlorat sin medvetenhet om sin identitet. Vem han var och vem han tillhörde. Och det blir ju också en fråga av vilken bild hade han av sin far? För alla har vi ju olika relationer utav våra föräldrar. Många har god erfarenhet medan andra inte har det. Erfarenheter som sätter olika spår. Och bilden av våran far eller våran mor kan ju också få konsekvenser på hur vi relaterar Gud som är vår far i himlen. Och har vi inte en nära relation med Gud så finns det en risk att vi tror att han måste nog vara precis som alla andra som sviker och som överger när det stormar som allra mest. Så vad trodde han skulle hända när han kom hem? Att han skulle liksom bli inkallad på rummet och få sig en avhyvling och tänka, men vad var det jag sa? Du är ju inte klok. Förstår du vad du har gjort med mina pengar? Men faktum var ju att det fanns ingen annan plats att ta vägen. Sonen hade ju förlorat allt. Så hem var det enda naturliga som han tänkte. Varför var det mest naturligt? Jo, för att det var ju där hans identitet var. Det var ju där han kom ifrån. Alla Saker som han hade varit med om, all rikedom och all glädje kring det som plötsligt hade försvunnit, var längre inte värdefullt. Och det som också är intressant att notera, det är ju att det var ju från början inte hans heller. Det var ju inte hans pengar. De hade ju kommit från hans far. Det var ju en gåva som pappan hade gett sin son att förvalta. Och han insåg att allt det där fanns inte kvar. Det fanns inget värde längre på det. Skådespelaren Jim Carrey. Ni kanske sett någon av hans filmer. Eller så har ni inte gjort det. Han är en vattendelare kan jag säga. Han har sagt så här. Jag hoppas att alla människor fick bli rika och berömda. Och få allt de drömt om. Bara för att inse att det inte är svaret. Insikten i att rikedom, det hjälper inte mig. Jag blir inte lyckligare. Det finns en botten på det. Med andra ord, låt oss inte kasta bort det som Gud en gång har gett oss. I Gamla testamentet så läser vi om Job som fick utstå många prövningar. Och han konstaterar så här. Naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog. Lovat är Herrens namn. Jag har funderat en del på den där texten. Insikten i som Job har att jag kan inte ta med mig någonting in i livet när jag föds. Och jag tar heller inte med mig någonting den dag då jag dör. Men sen så märker vi, när vi vet att Job som fick utstå mycket smärta och prövningar och människor som fanns runt omkring honom som försökte få honom att anklaga och ge upp sin tro på Gud, så säger ändå Job så här i vers 22. Eller så står det om Job i vers 22 att under allt detta syndar inte Job och kom inte med någon anklagelse mot Gud. Jag tänker att Job hade anat, han hade förstått nyckeln, att det gick inte bara att anklaga Gud så fort det var någonting som stod i vägen, någonting som blev hemskt omkring honom. Det är ju väldigt enkelt att anklaga Gud när det inte går som jag vill. Men Job hade insett att det var egentligen den nyckeln, förvissningen om att Gud inte hade övergett honom, som var nyckeln och räddningen för hans liv. Berättelsen om den förlorade sonen är ju inte bara en fin illustration som Jesus försöker ge, som beskriver en relation mellan en pappa och en son, utan det är ju någonting mycket mer som Jesus försöker komma åt. Det centrala budskapet i texten beskriver ju först och främst Guds stora nåd och kärlek mot varje människa. Hur han ser på oss, vilket syfte och plan som Gud har för var och en av oss. Oavsett vad som hänt i livet. Men sonen, han hade förlorat sin identitet till sin pappa. Och trodde därför inte att han var värd någonting längre. Resan till det främmande landet hade säkert gått väldigt lätt fram. Vad roligt det ska bli, vad spännande det ska bli. Så mycket nytt att upptäcka. Nu var det nog med tunga steg som han återvände hem. Sonen, han hade inte glömt vägen hem. Han hade inte glömt livet och gemenskapen med sin pappa. Många människor som kanske en gång har vandrat med Gud, de kanske vet vägen hem, men av olika anledningar och omständigheter så är vägen tillbaka svår. Det är svårt att komma hem. Det finns så mycket andra saker som står i vägen. Erfarenheter. Människor som har sagt och gjort saker och ting. Eller vad det nu än kan vara. Men sen finns det de människor som inte alls vet vart de ska gå. Eftersom det finns så många vägar att ta. Det finns så mycket möjligheter i livet som du och jag kan välja och vraka emellan. Vilket ibland kan göra att det är svårt att veta vilken väg som är rätt. Men Jesus själv har ju sagt så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså, Den väg som Gud, som Jesus erbjuder, den leder till relationen med Fadern. Och du och jag som tror, vi har fått ett uppdrag att få vara med och hjälpa människor och få peka på vägen. Det där kan ta sig olika uttryck hur vi gör det. Men det är min bön, min längtan att jag i mitt liv, i min vardag ska kunna få vara med och hjälpa människor se den vägen. Och jag hoppas att vi som församling också har den längtan att få se fler människor, lära känna Jesus. Men när sonen då närmar sig hemmet så funderade han säkert på det han nu hade planerat att säga. Men så läser vi det underbara, att på avstånd så ser Fadern honom. Initiativtagaren är inte sonen, utan det är Fadern. Det är pappan som ser honom på avstånd. Och jag tror inte det var någon slump att pappan såg honom. Jag tror inte att han hade ställt sitt alarm, sin iPhone, som de troligtvis hade på den tiden. Han sagt, nej, men jag går väl ut vid 12-snåret så får vi se om han dyker upp. Nej, det verkar som att berättelsen försöker förklara att det fanns en ständig närvaro hos pappan. När kommer min son hem? Det fanns en ständig blick vid horisonten efter sonen. Det beskriver att pappan hade ständigt sin son i åtanke. Han hade aldrig glömt honom. Han längtade efter honom. Så när väl sonen kommer så är det inte utfrågning. Det är inte en arg, irriterad pappa. Nej, det står att när pappan såg honom så förbarmade han sig över honom. Han skyndade sig fram. Med andra ord så sprang han. Och en man i den ställningen, återigen liknelsen som Jesus säger till människorna att springa, det gjorde man inte. Det var ovärdigt. Men återigen så är det en beskrivning på Guds gränslösa kärlek till en människa. En pappa, en Gud som springer oss till mötes, som längtar, vill omfamna, vill på nytt säga välkommen hem. Du är saknad. Och oavsett vad vi har gjort i livet så förlåter han våra synder. Det där kan vara svårt rent mänskligt när vi har gjort så mycket fel. Men Gud, han ser på ett annat sätt. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Och han vill omfamna dig och mig med sin fulla kärlek. Så sonen, han kom inte bara hem till ett hus, ett tomt hus. Han kom hem till sin far. Han kom hem till en relation med sin pappa. Och detsamma gäller dig och mig. Det gäller varje människa. Det är min bön och min längtan att människor inte bara ska höra om Gud på avstånd. Utan min bön och min längtan är att människor ska få uppleva relationen, närheten till far i himlen. Och här brukar vi ofta sluta predika en fantastisk berättelse om den förlorade sonen. Men vi läste en liten bit till. För det fanns ju en till son där hemma. Den hemmavarande sonen. Eller ska vi våga kalla honom för den hemmablinda sonen? Som inte såg omständigheterna, som inte riktigt förstod vad som var på gång. Och i början så läste vi att den yngre sonen fick arvet. Men i texten står det att båda fick arvet. Det var inte bara en som fick. Den andra sonen fick också arvet. Samma gåva, samma rättigheter. Men det är någonting med den äldre sonen som gör att han fortfarande är irriterad och sur. När lillebror kommer hem så är det mer irritation över vad han har varit och vad han har hållit på med. Vad var arvet för någonting egentligen? Ja, dels så illustrerar Jesus det med att det var pengar. Men det verkar inte vara pengar som är grejen i berättelsen. Som om det vore en jackpot man hade vunnit. pengar som man kunde spendera på så mycket annat, utan något annat som Jesus har i åtanke. Det fadern hade gett, det var en gåva att förvalta väl. På samma sätt så ger Gud dig och mig gåvor. Han ger sig av sig själv till dig och mig. Han har lagt ner saker och ting i ditt och mitt liv av gåvor som han vill att vi ska använda. Och en del kan ta den gåvan och springa iväg, och så spenderar man den på en helt annat sätt och tappar bort perspektivet att det har med relationen med Jesus att göra, medan andra sitter kvar hemma och tänker, jag kan nog inte, jag förmår nog inte. Antingen så blir man hemmablind och tänker att nej, men det finns där, men jag vet inte riktigt hur jag ska relatera till det. Det blir passivitet. Det blir på något sätt, ja, men jag går väl till kyrkan bara för att det är så jag har lärt mig att göra det. Men jag vet inte riktigt varför vi sjunger lovsång. Jag vet egentligen inte varför vi ber. Kanske jag ska ta med mig i Bibeln idag, men jag vet inte. Och så missar vi målet, och så blir det istället massa krav. Och så är det fika vi ska ha efteråt, och så ska vi städa kyrkan, och så blir det bara en massa måsten. När vi istället handlar om att Gud har gett dig och mig en gåva att förvalta, så att hans namn kan få bli ärat. Att han kan få bli synlig. Inte jag. Jag som pastor, det är ganska oviktigt. Det som är viktigt är att Jesus blir förhärligad. Det är att Jesus får plats här. Det är att Jesus får möta människors liv. Och det som är intressant är att texten slutar där. Fadern försöker få med honom in. Förstår du inte? Allt mitt är ditt. Kom med nu. Kom med nu. Och det står inte vad sonen gjorde, och jag gillar det, för att det är på något sätt upp till varje människa att ta det beslutet. Vad gör jag med det Jesus har lagt i mitt liv? Vad gör jag med de gåvor? Hur förvaltar jag det? Väl. Till avslutning så skulle jag bara vilja berätta en berättelse. Eller egentligen, i St. Paul's Cathedral i London så finns en tavla på Jesus. Och den tavlan, där står Jesus vid en dörr. Och han ser ut som att han står och knackar. Dörren är full av tistlar och liksom ogräs. Konstnären blev ifrågasatt. Du har missat en väldigt viktig detalj i den där dörren. Det finns inget handtag. Men då sa konstnären, det är själva poängen med hela bilden. För det konstnären försökte förklara, det var att Jesus står vid varje människas dörr, hjärta, och knackar och vill komma in. Men dörrhandtaget sitter på insidan. Vilket innebär att det är varje människas vilja att öppna och få ta emot Jesus i sitt liv. En ganska stark påminnelse om att Jesus längtar efter våra liv. Gör jag det? Och hur förvaltar jag det som Gud har gett mig? Gud gläder sig över den människa som har varit ute och kommit hem igen. Som var förlorad men som är återfunnen. Men Gud gläder sig också över den hemmavarande sonen och vill att han ska få vara med i det som han har tänkt. Inte bli passiv. Inte stanna upp. Inte förlora bilden av vad han är en del utav. Låt det få bli våran bön idag. I Jesu namn. Amen. Vi kan väl resa oss upp tillsammans, så ska vi bara be en bön. Känns det naturligt, får du gärna sträcka ut dina händer som en längtan efter Gud. Att han ska få röra vid ditt hjärta. Du vet precis var du befinner dig någonstans i livet och vad det här, de här orden får betyda för dig. Du som är här i lokalen eller som tittar hemifrån. Herre, Herre Jesus, jag tackar dig för att du älskar oss så mycket. Jag tackar dig för att du ständigt står på jakt efter våra liv, Herre. Att du längtar efter oss. Här vi kan ibland försvinna ut på olika sätt. Och vi kanske glömmer dig ibland. Men Herre, tack för att det finns en väg tillbaka. Tack för att du står och spanar. Tack för att du längtar efter oss, Herre. Tack för att du längtar efter varje människa som finns här på Värmdö och i Nacka här. Och hela det här stora området, Gud. Tack för att du står och knackar på människors hjärtan här och vill komma in. Det är en fri vilja som du har gett oss var och en, Herre, men jag ber, Herre, att du ville prägla mig och oss ännu mer, Herre. Och att vi som kanske är vana att gå i kyrkan inte blir hemma blinda över det som du har gett till oss, utan att du kallar oss på nytt den här söndagen. Hjälp oss att få se den du är först och främst och vad vi äger i dig, Herre. Vi ber att du, helige Ande, fortsätter att verka i den här gudstjänsten. Allt det du vill säga, det du vill göra. I Jesu namn. Amen.